God morgon ska jag säga. Ja. Jag får börja med att tacka för inbjudan att komma hit och komma tillbaks till er. Jag har ju varit här så pass många gånger nu så jag börjar känna mig lite hemma. Det är ju flera av er som jag känner igen och som jag möter, så det är gott. Ni har hört texten läsas så ni har ju fått med er ett blad så att ni kan följa med i bibeltexten från Lukas 10 kapitel. Jag är uppvuxen i Uppsala. I Uppsala så finns det flera sjukhus och ett av dem heter Samariterhemmet. Det startade 1893 av en dam som heter Ebba Boström. Och namnet är ju hämtat då från en berättelse i Bibeln. Det var ju på den tiden som bibeltexterna kanske hade lite större inflytande i det vardagliga samtalet. Och det är ju lika så att vi har ett annat ord som vi kommer ihåg som heter hemsamarit. Som ju var ett begrepp som användes för att benämna kommunalt anställda personer inom alltså kommunalt anställda vårdbiträden. Det är väl inte så vanligt att man använder det längre heller. Men bägge de här termerna är ju hämtade från den här liknelsen om den barmhärtige samariten. Eller som vi säger idag, den barmhärtige samarien. Liknelserna är en av de mest kända av de 36 liknelser som Jesus berättade. Och som vi har bevarat i Nya testamentet, han kanske berättade flera. Och den finns bara i en enda version och det är den vi har läst här ifrån Lukas evangeliets 10 kapitel. Som alltid när man tittar på de bibliska texterna så är det viktigt att titta på dem lite i sitt sammanhang. Så när vi ska ta oss an texten här nu så börjar vi redan i vers 25 som är ju liksom inledningen in till själva liknelsen. I den 25 versen så står det så här: så kom en laglärd fram för att pröva honom, eller för att pröva Jesus. Två saker att observera där. För det första, mannen som det här handlar om nu, han kommer till Jesus, han kallas laglärd. Det här är ett ord som är synonymt med ordet skriftlärd. Han kunde sin skrift väl, han kunde lagen utan och innan. Vi kanske till och med skulle kunna kalla honom för jurist, va? En laglärd man. Det andra som vi ska se är att han inte kom till Jesus med en ärlig fråga från ett öppet hjärta. Han kom för att pröva Jesus, eller som en annan översättning säger, för att sätta honom på prov. Mannens avsikt att pröva Jesus, eller om vi ska säga det i mer modernt språk, sätta dit Jesus. Det kommer att prägla hela det här sammanhanget och hela den här berättelsen. Han börjar med att ställa en fråga till Jesus. Ni ser i slutet av den 25 versen så ställer han frågan: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Man kan ju kanske uppfatta att det inte är en sån där fråga som man ställer för att sätta åt någon. Men man kan tänka sig också att det vore förunderligt egentligen om Jesus hade fått en sån här fråga från ett ärligt hjärta. Ja. Det är ju precis vad man önskar att människor ska fråga. Men Jesus känner mannens avsikter och vad mannen försöker göra, och han kommer att svara honom därefter. Istället för att svara mannen direkt så hänvisar Jesus honom till det som är deras gemensamma auktoritet, nämligen skriften. Och det som mannen i sin kapacitet av laglärd borde behärska utan och innan. Och i den 26 versen så säger Jesus så här: vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Det här är ganska vanligt om ni läser om Jesus, att när han får frågor så svarar han med en motfråga istället för att presentera ett svar. Jag vet inte om ni har hört om mannen som hade en vän som kom upp till honom och sa: varför svarar du alltid på mina frågor med en motfråga? Och då sa mannen: gör jag? Ja. Det är uppenbarligen att den här laglärde mannen mycket väl kände lagen. Eftersom han svarar direkt på Jesu fråga: vad är det står i lagen? Och i den 27 versen så säger han att det som står i lagen och det som senare i andra bibliska texter kommer att kallas som det största eller det främsta budet är det som han nu kommer att ge. Han säger det viktigaste här är du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Där är nästan exakt samma svar som Jesus själv kommer att ge när han får en motsvarande fråga. I Matteus kapitel 22 är någonting som man brukar kalla för den stora debatten. Och det här utspelar sig under passionsveckan, så det är långt senare. Så kommer fariseer till Jesus och ställer frågan, vilket är det största eller det främsta budet? Och Jesus svarar på precis samma sätt. Men han lägger till en mening. Efteråt så säger Jesus, på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Jag vet inte, det är alldeles rätt översatt skulle jag tänka. Men det där ordet hänger känns lite konstigt. Jag tänker att ett svenskt idiom kanske skulle vara på de buden grundar sig hela lagen eller bygger hela lagen. Det här är fundamentet för hur vi uppfattar vad Gud förväntas av oss. Och Paulus kommer att citera ord som med liknande uttryck när han i Romarbrevet 13 skriver så här. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte begära, ha begärelse. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Så här på något sätt så bekräftar Bibeln på flera ställen att de här två uttrycken som mannen har, det är liksom själva essensen av det Gud försöker säga till judarna i Gamla testamentet. Den laglärde mannens svar är intressant. Hans svar består av två citat ur Gamla testamentets texter. Den första delen, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Den kommer ifrån femte Mosebokens 6:e kapitel och den 5:e versen. I femte Moseboken så saknas ett av de här uttrycken. Där finns inte med det här begreppet av hela ditt förstånd. Men det är inte så troligen att mannen gör ett tillägg, utan ungefär 200 år före Kristus så översatte de hebreiska skrifterna. Gamla testamentet är skrivet på hebreiska. De översattes till grekiska i Alexandria i en grekisk översättning som brukar kallas för Septuaginta. Och i den översättningen så valde de grekiska översättarna att lägga till eller infoga begreppet av hela ditt förstånd. Så med stor sannolikhet så citerar han här den grekiska översättningen. Det är en sån där teknikalitet man inte behöver fästa sig så mycket vid. Men det här är inte vilken text som helst. Det här är Gamla testamentets kanske allra viktigaste sammanhang. Femte Mosebok kapitel 6, vers 4 och vers 5. Och han citerar i den femte versen. Det här är nämligen judarnas trosbekännelse. Den brukar kallas för Shema. Ursäkta om jag inte kan uttala hebreiska på rätt sätt. Någon av er kan bättre än jag så... Men Shema, det är det första ordet i den fjärde versen. Och hela trosbekännelsen, den lyder, hör Israel, Herren din Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. En rättrogen jude förväntade sig att man skulle repetera den här trosbekännelsen åtminstone två gånger om dagen. På morgonen när man vaknade och på kvällen när man skulle gå och lägga sig. Och en del säger att en jude strävade efter att säga att det här var de sista orden de skulle uttala innan de dog. Den här trosbekännelsen är viktig, den bemärkelsen att den ger oss några teologiska slutsatser. Alla judar, liksom vi kristna, är monoteister. Vi tror på en Gud. Ni vet, det första budet som gavs på Sinaiberg var du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och här i trosbekännelsen så säger man: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Men det andra som man lär från trosbekännelsen, det är att det inte bara är en monoteism utan också en praktisk monoteism. Ordet älska som används här ska man inte förstå som vi använder ordet älska i vår tid, där vi ofta kopplar det till känslor och sinnesstämningar. Det är liksom inte en rosenrött skimmer över vår relation till Gud som det talas om. Utan ordet syftar på att den här tron på den enda guden är en tro som förväntas ta sig uttryck i handling, i att lyssna till de buden och lyda de buden som Gud har gett. Ordet älska är ett praktiskt ord. I kapitlet innan så räknar Mose upp de 10 budorden. Och i den 5:e kapitlets 10:e vers så säger han att Herren säger: jag ska visa nåd när ni älskar mig och håller mina bud. Och ni minns kanske vad Jesus säger till lärjungarna kvällen innan han grips för att föras bort och korsfästas. I Johannes 14:21 säger han: den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Så det finns en tydlig koppling till denna praktiska monoteism, att den förväntas ta sig uttryck i hur vi lever. Det andra citatet nu som den här mannen ger, det är från 3:e Moseboks 19:e kapitel och den 18:e versen. Och han säger ju: du ska älska din nästa som dig själv. Det här är kulmen på ett avsnitt. Jag ska säga först så här: en del vill använda den här versen för att fixera sig vid den sista delen. Du ska älska dig själv. Och det kan finnas en sanning i det, men jag tror inte att det är det vad den här sammanhanget i 3:e Mosebok har för avsikt att adressera. Om man tittar på sammanhanget så är det kulmen på ett antal påståenden som Mose har fått av Gud att skriva ner. Du ska inte förtrycka din nästa, du ska inte plundra honom, du ska inte stå efter din nästas blod, du ska döma din nästa med rättvisa. Och så kommer det här citatet som en sammanfattning av hela stycket: du ska älska din nästa som dig själv. Jag vet inte hur det är med dig, men jag hoppar till när jag läser de här orden. För det här ordet nästa, det är ju inte ett ord som vi använder på det sättet till vardags, eller hur? Det är ju inte så att när du står i kön vid ICA så tänker du: hon som står bakom mig, det är min nästa. Ja, hon står näst i kön, va? Så tänker vi. Men att det skulle vara min nästa. Ja. Och en som sa så här, apropå att använda ordet, han sa: jag har tränat den här veckan nästan varje dag. Ja, jag tränade nästan på måndag och nästan på tisdag och på onsdag med nästan. Ja. Tittar man på engelska översättningar så väljer de att översätta det här ordet inte med nästa, my next, utan de översätter det ofta med my neighbor, som ju tyder min granne. Och min granne, det är ju den som bor nära mig. Det vill säga den som är mig nära. Och vi kanske skulle kunna tänka oss uttrycket att du ska tänka på din medmänniska. Den som jag på något sätt har en relation till. Så det här är vad mannen nu svarar Jesus. Och när han har sagt det så kommenterar Jesus hans svar i den 28:e versen och säger: du svarade rätt. Det här var bra. Här är vi överens. Du svarade rätt. Och sen lägger Jesus till: det här var svaret på din egen fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jo, gör det så får du leva, säger Jesus. En del föreslår att det där som Jesus säger, gör det så får du leva, också det ett citat från 3:e Moseboken, det 18:e kapitlet och den 15:e versen, där det står: ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, för den människa som följer dem ska få leva genom dem. Mm. Jesus bekräftar att mannen svarar korrekt. Håll hela lagen och gör det motiverad av kärlek, så får du evigt liv. Men det här är ju ett svar på mannens planhalva. För samtidigt så varnar han den laglärde och påpekar att han behöver helhjärtat efterleva hela lagen hela tiden för att få evigt liv. Och det är ju naturligtvis mänskligt omöjligt att göra. Det fanns en grupp som hette fariseer på Jesu tid. Och med stor sannolikhet kan man tänka sig att den här mannen, den laglärde, tillhörde den fariseiska gruppen. Många laglärda gjorde det. Och det är svårt att lite få belagt, men på en del ställen så står det att fariseerna hade den här idén att om alla judar under en och samma dag kunde hålla alla buden så skulle Messias komma. Och ni tänker ju att om ni vänder på det, vilket ansvar man lägger på varje enskild människa. Det vill säga, om du idag bryter mot ett enda bud så är det ditt fel att Messias inte kom. Ja. Och det är därför man blir så sträng mot lagen. Men det är nu det börjar bli spännande, tycker jag. Det tycks som den laglärde inser vad det är Jesus försöker säga till honom. Och i den 29:e versen så står det: då ville mannen rättfärdiga sig själv. Det vill säga, han ville försvara sig mot detta som Jesus nu säger. Och så säger han och frågar Jesus: vem är då min nästa? Om det där var ett öppen och ärlig fråga hade det väl varit okej. Men det är inte en utforskande fråga från honom. Vad mannen nu önskar att Jesus ska göra, det är att tolka det här budet: du ska älska din nästa som dig själv, genom att förklara hur långt mitt ansvar att ta hand om min nästa sträcker sig. För en judare hade det blivit så att man tolkade begreppet nästa att det bara syftade på den hebreiska nationen och bara på andra judar, och man uteslöt alla andra. Och om nu den här mannen var farisé, tillhörde han ett fromhetsparti som betonade ju laglydnaden men tyckte ju själv att den här lagen skulle bli för jobbig. Så han hoppas att Jesus skulle kunna begränsa vidden av det som han säger. Jag ska försöka förklara perspektivet lite. Alltså, den fariseiska partiet och judarna överlag hade efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet utvecklat ett omfattande regelsystem som kom att kallas för de äldstes stadgar. De här finns omnämnda på flera platser i Bibeln. Det var en tolkning av Moselag som växte fram, och fariseerna, de betraktade de här reglerna som bindande. Ni kan tänka er att om det står i lagen: tänk på sabbaten så att du helgar den, så är ju det ett bud. Men man måste fråga: vad betyder det att helga sabbaten? Och då fanns det i det äldste stadgar, som bestod av 613 olika föreskrifter, så fanns det 39 olika slags arbeten specificerade som du inte fick göra på sabbaten. Så på sabbaten fick du inte gå en längre sträcka än så här, och du fick inte göra det, och du fick inte göra det för du skulle helga. Om ni har besökt Israel så kan ni kanske se att sånt här förekommer än idag. Om man bor på ett hotell i Israel, så på sabbaten på lördagen så behöver man aldrig trycka på knappen i hissen. Utan hissen går av sig själv, en våning, en våning, en våning, en våning, och sen går den ner så här. Därför enligt judisk princip så är att trycka på knappen, det är ett arbete. Och det får du inte göra på sabbaten. Så om du måste trycka på knappen, då kan du inte åka hiss. Och så har vi löst det genom att låta hissen gå automatiskt den dagen. Och så. Den laglärde mannen, han tänkte i regler. Och nu vill han att Jesus skulle ge honom en regel som talade om precis hur långt hans ansvar för nästan sträcker sig. Är det till min familj, till min släkt, mina grannar, hela kvarteret, alla i synagogan? Var går gränsen någonstans? För den laglärde inser att det enda sättet han skulle kunna uppfylla lagen var att begränsa dess giltighet. Det är nu Jesus berättar liknelsen om de barmhärtige samarien. I Nya testamentet har vi bevarat 36 stycken av Jesu liknelser. Liknelserna är först och främst inte illustrationer för att göra saker lättare att förstå, utan egentligen ett sätt för att dölja budskapet för de som vill kritisera Jesus, medan han ändå ska kunna undervisa de som vill lyssna på honom. Jag brukar säga att en liknelse är som en gåta eller en rebus som man ska knäcka. På det sättet är den här liknelsen unik. För så vitt jag ser är det den enda liknelsen som Jesus berättar adresserat till en som är kritisk mot honom. Liknelsen handlar om en man som reser från Jerusalem till Jeriko. Avståndet är ungefär 27 kilometer. Men det som är intressant med den här resan, det är att den går brant utför. Jerusalem ligger på en höjd av ungefär drygt 700 meter över havet, upp mot 750 meter över havet. Jeriko ligger i en förkastningsbricka som vi kallar Jordandalen och befinner sig 200 meter under havsnivån. Så från Jerusalem till Jeriko så är det 1000 meters höjdskillnad. Jag vet inte om ni har åkt bil den här sträckan. Jag och hustrun var där i en hyrbil en gång och åkte. Bara det är en fantastisk upplevelse. Hur man åker brant nerför när man kör där. Och ni ser att det står i den 30:e versen. Han var på väg ner till Jeriko. Vägen går genom ett kargt sten- och bergslandskap. Och i bergen finns det många grottor. Det var i sådana grottor som man 1946 hittade de så kallade döda havsrullarna. Men i de här grottorna kunde också rövarband gömma sig. Och därför var det här en mycket osäker väg. Man reste sällan ensam utan försökte resa i stora sällskap för att på det sättet skapa trygghet. Men den här mannen reste ensam och han blev attackerad. De rånade honom, misshandlade honom och lämnade honom liggande på vägen. Halvdöd står det. Och så kommer det tre personer och passerar förbi. En präst, står det vers 31, råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen så gick han förbi. Att han råkade komma förbi tycks inte på något sätt befria honom från ansvaret att gripa in. Enligt judisk tradition, vi ska säga så här. Alltså, man hade ju en prästsläkt, Levi-släkt. De från Mose och Aaron, men från Aaron, den första överste prästen, de tillhörde präststammen i Israel. Så de som kom från Levis släkt, de skulle kunna vara präster. Man delade in de här prästerna i 24 stycken grupperingar som då roterade i tjänsten i templet. Hälften av de prästerna bodde i Jerusalem. Den andra hälften av dem var utspridda i olika städer över hela landet. Men den största delen av dem, upp ungefär hälften av den gruppen, bodde i Jeriko. Det var den näst största staden i Judén. Så den här vägen mellan Jerusalem och Jeriko var en väg som det var vanligt att präster gick fram och tillbaka. Nu står det att prästen var på väg ner också, men man skulle kunna tänkt sig att han annars hade kommit den andra vägen och att han var på väg upp till Jerusalem för att tjäna i templet. Oavsett kan man tänka att en präst var väldigt noga med att inte röra vid en person som möjligen skulle kunna vara död. Därför att om en präst rörde en död person så förklarades han ceremoniellt oren. Och fråntogs de möjligheterna att delta i tjänsten i templet. Och det fanns mycket präster, så prästernas möjlighet att få bära fram rökelseoffer in i templet skedde vanligen bara en gång i livet. Och tänk om man genom att röra den här mannen skulle förlora den där enda tillfället som livet skulle ge. Det kan vara så ett av skälen att han går förbi är för att bevara att han ska vara ceremoniellt ren. Det vill säga han satte sina rituella sysslor före omsorgen om människor. Sen kom en levit gående. Skillnaden på en präst och levit är att en levit, det är någon som vet av hävd att han tillhör Levi stam, att han skulle kunna vara präst, men att i samband med den babyloniska fångenskapen hade deras släktregister försvunnit. Och han kunde inte bevisa att han var präst. Och då fick han tillhöra den levitiska gruppen. De fick göra sysslor i templet, men de fick aldrig vara inne i prästernas förgård och delta i offertjänsten. Det var ur den här gruppen man rekryterade tempelvakten. Det var de som fick vara med i sångkören. Jag vet inte om ni är leviter där. Ja. De hade andra tjänster, men de var inte de här aktiva prästerna på samma sätt. Och han gjorde precis lika som prästen. Men sen i vers 33 så står det: men en samarier som var på resa kom också dit, och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Lägg märke till ordet men. När det står ordet men så är det alltid en kontrast. De gjorde så, men han gjorde så. Samarierna var ett blandfolk som uppkom på 700-talet före Kristus. Det var ju så att det norra rikets 10 stammar hade vänt Gud ryggen, och Gud skickade assyriska stormakten mot dem och förde stora delar av folket bort i fångenskap. Men den assyriska makten hade också sin idé att andra områden som man hade erövrat, så tog man folket där och så flyttade man dem till områden där som man hade tagit på andra ställen i riket. Va? Så att de judarna som flyttades, de flyttades till ett ställe, och så flyttade man andra människor till det stället. Så här kom man på 700-talet att flytta in en stor andel folk från andra folkgrupper än judarna. Och de här två grupperna, judarna och de som flyttade dit, de kom att beblanda sig. Det kom att bli det folket som vi kallar för samarier, och deras tro och religion kom också att beblandas. Det blev vad man kallade för en synkretistisk religion, en lärosammanblandning. Och det gjorde att de sanna judarna i Jerusalem, de betraktade samarier som hedningar, som icke-judar, för de hade ju inte den tron vi hade. De var inte välkomna i templet i Jerusalem, och de byggde därför en egen helgedom på berget Gerizim i Samarien. Om ni kommer ihåg berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn som säger: våra fäder, de tillber ju på det här berget, säger hon där i Johannes kapitel 4. Så den här personen var en föraktad person. Och mannen inte bara stannade, han tog hand om den slagne mannen, gav honom första hjälpen, tog honom till ett värdshus där han kunde vila upp sig, betalade för hans vård. Det står 2 denarer, 1 denar är ungefär en dagslön. Och han lovade också att han skulle komma tillbaka och se till hur det gick för mannen. Och sen ställde Jesus frågan till den laglärde, vi är i vers 36. Vem av de här 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövarna? Svaret tycker vi är uppenbart, eller hur? Det finns ju bara ett sätt att svara på det här. Det var samarien, eller hur? Men den laglärde mannen ville inte ens ta det ordet i sin mun. Utan han gör det man kallar för en eufemism. Man skriver om det som man tycker är känsligt med andra ord. Och så säger han: ja, det var den som visade barmhärtighet mot honom. Bara svaret talar om att Jesus har träffat någonting inom honom. Men lägger ni märke till att Jesus ställer samma fråga till mannen som mannen själv ställde till Jesus? Mannen frågade: vem är min nästa? Och Jesus säger: ja, vem var den här mannens nästa? Samtidigt har Jesus vänt 180 grader. Eller hur? Jesus påpekar att du inte ska fråga vem är min nästa, utan du ska fråga för vem är jag en nästa. Det vill säga inte vem behöver jag bry mig om, utan vem behöver att jag bryr mig om dem. Det är det som är liknelsens själva kraft. Jesus säger att om den laglärde behandlar alla som han mötte med medkänsla och barmhärtighet, så skulle han älska sin nästa i den mening som Gud förväntar sig. Och Jesus pekar på att kärlekens verkliga motiv avslöjas i våra handlingar, inte bara genom vår bekännelse. Och jag gissar att det kokade inombords i den laglärde mannen. Inte bara säger Jesus att han ska förvänta sig bry sig om en samarier, utan han säger att han ska ta en samarier som förebild för hur han ska bete sig. Ja, vad ska vi dra för slutsatser om den här berättelsen nu? Tiden håller på att gå ifrån mig här, va? Vi ska ta några snabba slutsatser. Det finns så mycket man kan lära, men tre enkla saker från texten. För det första, orden du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som sig själv, talar om att det finns ett oskiljbart samband mellan lära och liv om jag vill bekänna mig till Jesus. Central är ju ordet och. Du ska älska Herren din Gud och din nästa. Det finns ett samband mellan lära och liv, mellan bekännelse och hur vi lever. Gud förväntar att tron ska omfatta hela livet. Inte bara lovsången och gudstjänstbesöken på söndag, utan vad du gör på jobbet, i skolan, till och med när du kör bil. Det handlar om att du talar om hur du talar om andra människor och hur du värderar dina livsval. Det räcker inte bara att veta vad som är rätt att göra. Vi behöver också göra det vi vet är rätt att göra. För det andra, vi behöver fundera över vad det innebär att älska sin nästa som sig själv. Säger en kommentator, kärleken är här inte en sentimental känsla. Det är snarare en uppoffrande handling. Det innebär att vi behöver vara beredda på att du behöver vara beredd på att ändra dina planer, att spendera dina pengar, att riskera ditt rykte, att förstöra din egendom även för en främling, så att du kan göra det som är bäst för honom eller henne. Och det här får konsekvenser, inte minst i den tid som vi lever idag. En kommentator säger, liknelsen om den barmhärtige samarien har byggt många av världens sjukhus. Ja, inklusive samariterhemmet i Uppsala förstås. Var missionen går fram, där bygger man skolor och dispensärer och sjukhus. Och om vi förstår liknelsen rätt och omsätter den i våra liv, så skulle den avlägsna alla rasfördomar, allt nationellt hat, alla krig och all avundsjuka mellan människor med olika bakgrund. Eller hur? Vi sliter vårt hår i förtvivlan över den attityd som sprider sig i samhället, som står helt i strid med liknelsen om den barmhärtige samarien. Och kom ihåg vad Jesus sa i Matteus kapitel 25. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och så för det tredje, jag ska sluta snart. Det finns en fråga som jag har svårt att släppa när jag läser den här texten. Och det är den laglärdes fråga till Jesus. Vad ska du göra för att få evigt liv? Hur hade Jesus svarat honom om han hade kommit med ett ärligt motiv? Vad hade Jesus sagt om det här verkligen var den frågan han ville ställa? Hur ska jag göra för att få evigt liv? Och jag tror vi kan veta det. För det finns en annan text där Jesus får just den frågan. När en farisé, en som sitter i det stora rådet, det högsta beslutande organet, han kallas för rådsherre, kommer till Jesus och säger: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och vi talar om Nikodemus i Johannes det tredje kapitlet. Och Jesus svarar honom med orden: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag vet inte om, det är nog inte bara Nikodemus som tycker det där uttrycket är lite svårt. Det är bra ord, det låter så fromt, men vad betyder det att födas på nytt? Jag brukar tänka så här och ställa frågan: hur mycket hade du att göra med hur det gick till när du föddes första gången? När du kom till den här världen? Hur mycket var det din orsak? Handen på hjärtat. Inte vidare mycket. Du har inte valt dina föräldrar. Du har inte valt vart du har fötts någonstans. Inte i vilken tid du har fötts. Du har inte valt någonting. Det liksom bara blev. Och så jag tror att det är det som är poängen när Jesus säger att födas på nytt. Han vill påpeka att också för den andra födelsen så är det först och främst inte dig och vad du gör som spelar roll, utan vad någon annan har gjort. Och längre fram i Johannes tredje kapitel så säger han det. I den 16:e versen, en av Bibelns mest kända verser: för så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Och det här är tidigt i Jesu offentliga tjänst. Allting är inte klart och uppenbart. Han utlägger inte så mycket här, Johannes 3, vad det betyder. Men Paulus kommer i Galaterbrevet kapitel 4 och göra det när han i den 4:e och 5:e versen säger: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinnan, ställd under lagen, för han skulle köpa dem fria som stod under lagen, och vi får söners rätt. Och så ska jag säga att ta inte illa vid dig om du nu är kvinna att det står söners rätt här. Det syftar på att i gamla testamentet var det bara sönerna som hade rätt att ärva. Så han säger: du får rätten att ärva det som Gud ger. Och bli fri från lagen är ju precis det som den laglärde här i liknelsen egentligen borde ha frågat efter. Jag kan inte uppfylla allting. Jag klarar inte av det själv. Hur ska jag kunna komma till Gud? Ja, men du ska vända dig till honom som kan friköpa dig från kraven att prestera. Det var därför Jesus kom. Om vi är tillbaka i Johannes kapitel 3, vers 16. Så älskade Gud världen att han sände sin enda son för att... Ser ni, här är syftet, va? För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Och så kommer svaret till den laglärde: utan ha evigt liv. Det är inte vad du gör, utan vad Jesus har gjort när han köpte dig fri. Vi kan inte prestera för att Gud ska ta emot oss. Om det var förutsättningen, då är det kört. I Efesierbrevets andra kapitel säger Paulus: ty av nåd är ni frälsta. Vad betyder begreppet nåd? Att få någonting jag inte gjort mig förtjänt av. Det är nåd, va? Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Det är inte av er själva. Guds gåva är det. Inte av gärningar, inte av dina prestationer, för att ingen ska kunna berömma sig. Det är alltså någonting du får, någonting du tar emot. Den nya födelsen, för den gäller samma sak som för den första födelsen. Den beror ytterst inte på dig. Det enda du kan göra är att tro, att ta emot. Och tro betyder här inte försanthållande. Jo, men det är sant. Utan det betyder att förtrösta. Jo, men det är en gåva. Tack så mycket. Jag tror på det. Jag tror jag har fått det. Det nya livet är en gåva som du får av Gud. Och Jesus har gjort det möjligt genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse. Om bara den laglärde hade velat lyssna på Jesus kunde svaret ha blivit ett helt annat. Jag hoppas att du är villig att lyssna på Guds ord idag. Må Gud välsigna dig. Amen. Så vi ber tillsammans. Tack för ditt ord, Herre. Jag ber att de tankar som ditt ord idag föder ska slå rot i våra hjärtan och påverka våra liv. Inte bara idag, utan för tider som ligger framför. I Jesu namn ber vi. Amen. Tack ska ni ha.